Hej och välkomna till en podd om konsumtionsforskning från Centrum för konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan Göteborgs universitet. I den här podden pratar vi om konsumtion ur ett forskningsperspektiv. Jag heter Henrik Karlsson och är kommunikatör på Centrum för konsumtionsvetenskap. Det här avsnittet, som är det första, handlar om konsumtion och lycka. Och jag pratar med John Magnus Roos, forskare med en bakgrund inom psykologi som forskar om konsumtion och lycka bland annat. Han var nyligen erbjuden till Paris av Nederländska ambassaden för att tillsammans med andra forskare från andra discipliner prata om en rapport som släpptes av FN i slutet av mars som heter World Happiness Report. Den här rapporten presenterar en undersökning om hur lyckliga människor i en lång rad olika länder uppger att de är. Vi pratar om den här rapporten, vilka faktorer som är viktiga för livstillfredsställelse, varför många skandinaviska länder hamnar i topp samt om kopplingen mellan konsumtion och lycka. Om ni undrar varför vi börjar prata om Vietnam mitt uppe i alltihop så beror det på att Magnus precis skulle åka iväg till en konferens i Vietnam, världens största personlighetskonferens. Så vi pratar lite om det också, ett ämne som vi säkert kommer att återkomma till i kommande avsnitt av podden. Men det här avsnittet handlar alltså om konsumtion och lycka och jag hoppas att ni tycker att det är intressant. John Magnus Roos, välkommen till podden.
Tack.
Du är konsumtionsforskare här på Centrum för konsumtionsvetenskap.
Det stämmer.
Och förra veckan så var du i Paris för att prata om World Happiness Report. Vad är det för rapport?
Ja, det är en rapport som ges ut av FN varje år. Som mäter hur lyckliga befolkningen är i olika nationer runt om i världen. 154 olika länder mäter om happiness, lycka. Och det är ju stora urval i samtliga länder då, så kan de följa här över tid vad som händer och givetvis över olika nationsgränser då, vilka som är lyckligare än andra och vad det kan tänkas bero på. Så de kopplar ju det här lyckomåttet som egentligen är ett mått på livstillfredsställelse.
Hur många är med i den här undersökningen?
Det är ju jättemånga. Det är ju jag vet inte exakt hur många det är från Sverige, men det är ju ett stort representativt urval från varje land som ingår.
Mm.
Så att det är ju tillförlitlig statistik detta.
Ja.
Just utifrån hur många som ingår, att det är representativt för befolkningarna i länderna.
Mm.
Sen kan vi alltid diskutera om måtten som sådana är tillförlitliga för lycka. Ja, som sagt, det är ju mer livstillfredsställelse, life satisfaction som mäts här. Hur nöjd man är med sitt liv.
Vad är skillnaden på det då och lycka och så att säga?
När man fyller i en enkät hur nöjd man är med livet, så är det ju då reflekterar man ju väldigt mycket över hur situationen ser ut. Men många forskare med all rätt också, beroende på vad man forskar med, är att lyckan uppstår ju i stunden, i nuet. Och att det är svårt att reflektera över hur lycklig man är, för ett sånt känslotillstånd måste man mäta när det uppstår. Så det finns ju andra organisationer, andra institut, som fokuserar på den typen av lyckomätningar. Så man skiljer alltså på två olika mått här, om man skådrar det.
Mm.
Något som mer kognitiv, reflekterad lycka som mäts genom livstillfredsställelse.
Ja.
Och sen då annan mer affektiv, känslomässig lycka som mäts i ögonblicket, här och nu, när det uppstår.
Och då är det olika länder som kommer i topp då, beroende på om man mäter det här affektiva eller är mer reflekterande.
Ja, precis. Och det som är intressant och det som gjorde att jag bjöds ner till Paris och prata om det, eller sitta med panelen när den här rapporten släpptes. Det var ju för att de nordiska länderna hamnar väldigt högt när det handlar om den här kognitiva lyckan. Finland hamnar ju på första plats i år igen, för de låg på första plats även förra året. Danmark på andra plats. Norge på tredje plats. Island på fjärde plats. Och sen Sverige då på en sjunde plats.
Mm.
Så det FN hade gjort var att de bjöd ner olika forskare som kunde representera de nordiska länderna. Och då bjöds jag ner på grund av att vi har tittat lite grann i Sverige på nöjdhet med livet som presenteras i konsumtionsrapporten.
Mm.
Så att annars är min egna forskning just relaterad till lycka ganska begränsad. Men sammanställer ju då statistik från SOM-institutets undersökningar som presenteras i konsumtionsrapporten.
Varför hamnar Sverige och andra nordiska länder då så högt?
Ja, det är ju flera olika faktorer här som påverkar lyckan i ett land. Det är ju BNP är ju en av de sex faktorerna som brukar nämnas. De här sex faktorerna tillsammans förklarar 75% av lyckan enligt det här måttet. Och BNP ligger i de nordiska länderna, vi ligger högt där. Och vi har också en relativt hög medellivslängd. Som också är en faktor av andra faktorer som klarar. Sen har vi väldigt bra socialt support i de nordiska länderna. Så att om vi råkar ut för någonting i livet så känner vi att vi har någon, antingen någon nära vän eller någon anhörig som kan stötta oss och ta hand om oss. Där ligger det i Sverige betydligt lägre än de andra nordiska länderna. Vilket också är den största förklaringen till att vi hamnar på sjunde plats medan de andra ligger från 1-4. Sen så graden av korruption som är en indikator på hur mycket tilltro till det politiska systemet som invånarna har. Där ligger också de nordiska länderna väldigt högt. Så det är också att vi har låg grad av korruption. Det är också en bidragande orsak till att lyckan eller livstillfredsställelsen är högre i de nordiska länderna. Sen finns det ytterligare två stycken faktorer då. Femte handlar om hur generös en befolkning är, hur mycket pengar som skänks till välgörenhet och till hjälporganisationer. För det är, om man ger till andra så mår man bättre själv. Har forskningen visat och det stämmer ju även här då att vi nordiska länderna skänker rätt mycket till välgörenhet. Sverige är lite lägre än vissa andra nordiska länder där också, men ändå högt förhållandevis till de här 154 länderna. Tydligt högre än genomsnittet. Och sen den sista sjätte faktorn här som spelar in, som också är kännetecknande för alla de nordiska länderna, är möjligheten att påverka sin livssituation, life outcome, att man har möjligheten att påverka sina vägval i livet. Där ligger Finland jättehögt. Och det här måttet förklaras mycket av utbildningssystemet. Och det vet vi från PISA-undersökningar att Finland ligger väldigt högt där. Demokratisk utbildning som gör att invånarna i en tidig ålder lär sig ta ansvar, lär sig vara delaktiga, lär sig att de själva liksom kan styra och påverka sitt liv.
Ja. Vilka länder låg på platserna mellan de här nordiska och Sverige då? Sverige på sjunde.
Ja, just det.
Alltså sex. Är det några länder som är överraskningar på något vis? Om man...
Vill du gissa?
På vilka som ligger emellan här?
Ja, precis. Femte och sjätte plats, det är de två som är.
Det är väl antagligen liknande länder då? Holland? Eller...
Ja, precis. Nederländerna.
Ja, Nederländerna.
Och sen är det
Belgien.
Schweiz.
Ah, okay, ja,
Schweiz. Så det...
Ja, det var inte så stor skillnad då här. Inga bilder direkt.
Men sen har vi ju strax efter där, efter Sverige, så har vi ju Nya Zeeland. Och sen på en elfte plats har vi också Australien.
Inte heller det så överraskande kanske då, med tanke på de här faktorerna.
Nej, precis. Och sen så noterade vi i Paris också när vi diskuterade detta, att alla de här länderna som ligger högt har också natur. Och det vet vi också att om vi tittar på saker som gör oss lyckliga på individnivå exempelvis, så är det tillgång till natur. När jag i min egen forskning har tittat på människor med funktionsnedsättning, vad de önskar att göra mer i sina liv, så är det ju inte, även om vara ute på restauranger och vara i butiker och sånt, att det är också efter efterfrågas mer än vad som görs, så är det framförallt naturen och göra naturen mer tillgänglig för människor som efterfrågas.
Mm.
Så att det är klart att någonting man tar för givet kanske man inte går och tänker på så mycket, att det är det som skapar lycka, det är det som genererar, gör att jag mår bra. Men eftersom vi lever i sådana länder som har mycket natur och där också frisk luft och annat som kommer, så är det förmodligen en effekt också som påverkar.
Mm.
Jag sa tidigare att de här sex faktorerna som jag nämnde förklarar 75% av lyckan.
Mm.
Det skulle vara intressant också att lägga till bra naturmått och se om man kan förklara ännu mer då. De här 25% som ännu inte kan förklara.
Ja. Hur spelar jämlikhet någon roll?
Absolut. Och det har också diskuterats.
Ett land som USA är ju till exempel lite med här, men jag antar att de skulle ha vara ganska högt på de här andra faktorerna ändå.
Precis. Jämlikhet, jämställdhet, det spelar in i quality.
Mm.
Det ligger mycket i att de människor har möjlighet att påverka sitt eget liv i kulturer som inte är jämlika. Där kommer medelvärdet på det måttet blir betydligt lägre, för det är bara några få som har. Så att det handlar inte enbart om BNP, utan det handlar om jämn fördelning också, ekonomisk. Och inte bara ekonomiskt, utan även vad man kan göra i livet.
Mm.
Det finns ju ett mått som används mycket i kulturanalyser. Power distance, alltså hur mycket distans det är mellan lägsta skicket i samhället så att säga, och högsta skicket. Och alla de här nordiska länderna har ju väldigt låg power distance. Alltså att det inte är så stor skillnad. Vi går inte runt och kallar varandra med titlar, exempelvis. Kulturer som gör det och som skiljer väldigt mycket på människor, de har betydligt större gap.
Mm.
Och det förklarar också varför de nordiska länderna är lyckligare än mer sydeuropeiska länder. För att där har de lite större power distance.
Mm.
Frankrike exempelvis. Ja. De hamnar ju på 22 plats.
Ja.
Eller 24 tror jag det var förresten.
Okay. Men det är alltså en subjektiv något kan man säga. Människor får beskriva hur nöjda de är med livet.
Ja, precis.
Och hur långt tillbaka kan man gå i Sverige för att se på en sån beskrivning? Och hur har lyckonivån så att säga förändrats i Sverige?
Ja, vi har ju noterat här i konsumtionsrapporten att vi blir ju lyckligare och lyckligare i Sverige. Mm. Vi blir mer och mer nöjda med våra liv. Och det tyckte jag som redaktör att det var intressant att notera detta. Men vad jag fick höra är att det är inte bara i Sverige, utan det är världsbefolkningen blir lyckligare sina liv.
Mm.
De flesta länder där som undersöks så mår befolkningarna bättre och bättre, om man då ska lita på det här måttet som undersöker. Det säger ju ändå någonting. Personer får en fråga hur nöjd är du med ditt liv på en 11-gradig skala, och blir det bättre och bättre det måttet, så kan man ändå lita på att det som sägs är ju att människor blir nöjdare.
Ja.
Sen så kanske det är mer en reflekterande lycka då, en lycka som upplevs spontant.
Mm.
Det är intressant.
Finland då ändå nummer ett här på listan, och även förra mätningen då. Vad gör Finland speciellt då, även i relation till andra nordiska länder som, eller då, vad är skillnaden mellan Sverige och Finland till exempel, som Sverige på 7:e plats och Finland på 1:e plats?
Ja, just det. Nej, men någonting som man kan notera som skiljer sig åt, det är ju det sociala supporten. Att Finland och de andra grannländerna så upplever befolkningen att nära anhöriga och vänner, familjemedlemmar är där för en mer om någonting tråkigt i livet skulle inträffa, så att man får mer stöd från människor i sin omgivning. Och sedan så i Finland är det särskilt bra då på få särskilt högt på det måttet när människor kan välja sina vägval i livet. Där får Sverige lite sämre.
Okay.
Och det som jag sa tidigare där, så hänger det ihop mycket med utbildningen. Att människor läser detta i en tidig ålder. Brukar ju säga att 50% av lyckan är genetisk, hur bra man mår som individ.
Okay.
40% får man med sig i sin uppväxt.
Mm-hmm.
Och då är det ju skolan, utbildningen är ju väldigt viktig. Och 10% är det som samhället kan påverka runt omkring,
ja,
i vuxen ålder. Så på så sätt är ju politik och annat begränsat att påverka människors lyckonivå nu. Men de kan ju göra mycket genom att skapa bra skolväsen och annat som medborgarna fostrar sig.
Mm. Men det finns skillnader här då, menar du, mellan det finska och det svenska skolsystemet då, bland annat, som kan förklara det här, eller?
Ja, det är en del av förklaringen som vi, när vi satt och diskuterade detta i Paris, som gör att Finland får väldigt högt. Sen har vi även diskuterat lyckonivån, eller hur man svarar på en sån här enkätfråga, handlar ju om vad man har för förväntningar på livet. Och det är möjligt att om man inte på individnivå, vet vi att ju större gap det är mellan så som man vill vara och så som man upplever att man är, desto mer olycklig blir man. Så att det här gapet ska ju reduceras och minska. Och ifall man i Finland inte har lika högt ideal eller förväntningar på livet som kanske amerikaner har, eller även svenska, så blir det enklare att leva upp till de här lägre satta förväntningarna. Mm. Och då blir gapet mellan så som man upplever situationen,
ja, just det,
man förväntar, blir lägre i Finland. Ja. Vilket också kan förklara att
men varför har man lägre förväntningar i Finland då?
Det kan vara någonting i kulturen att man, att man inte skall gå och drömma sig bort för mycket och att sätta upp för orealistiska mål i livet, utan att nöja sig lite mer realistiska.
Det går ju ganska mycket emot många strömningar ändå i det svenska samhället, kan man tycka. Det finns ju väldigt mycket exempelvis självhjälpslitteratur, att man ska liksom utveckla sig själv.
Ja, just det.
Och sträva uppåt och bli den bästa man kan vara, och sådana grejer. Tror du det spelar in?
Jag tror det, för att när det blir för mycket individualistiskt i kulturen, att man fokuserar för mycket på att uppnå mål. Alltså, det är bra att ha höga förväntningar, men det gäller att kunna leva upp till dem.
Mm.
Och om inte, om man känner att man inte har möjligheten att lyckas med det, så skapar det mer olycka än lycka. Sen som sagt, så är ju alla de här nordiska länderna är ju bra. Ändå får ju rätt bra på det här måttet att man har möjlighet att påverka vad som händer i livet. Men den här påverkan, att man vet att man själv är ansvarig, att man själv har det i sina egna händer, det kan ju också skapa rätt mycket press på den enskilda individen. Och den pressen, när man inte når sina förväntningar, det kan ju leda till att man inte blir särskilt lycklig. Och ju mindre pressen är, alltså ju lägre förväntningarna är, gör ju då, skulle ju enligt det här resonemanget göra att lyckan ökar.
Och förväntningar som en individ har på sig själv, det antar jag är ganska mycket beroende på ens uppväxt till exempel kanske, eller?
Ja visst, och skapas ju av media i samhället, skapas av reklam, skapas av nära vänner som man ser upp till. I kulturer där man jämför sig mycket med andra, där är också människor mindre lyckliga än där man inte jämför sig. Och den här jämförelsen handlar ju ofta om materialistiska saker som man jämför. Titta vad de andra, vad de kör för bil exempelvis, och sådana saker.
Mm.
Och känner man att det är någonting annat än vad personen har själv, så genererar det olycka. Mm. Så att det är bättre att försöka fokusera på det man själv har och uppskatta det istället för att jämföra sig med andra. Och ju mer saker som finns tillgängliga i samhället, ju mer som man vill ha för att för att förverkliga sina drömmar, som man sett det, desto svårare blir det ju att lyckas med detta.
Du som då forskar om det här, tänker du på detta i ditt eget liv på något vis? Din inställning till saker och ting?
Ja, jag tänker att det är nog bra att fundera mycket själv på vad det är som gör att man mår bra. Och för det varierar ju. På individen varierar det väldigt mycket. Och i min forskning tittar jag ju på, det är konsumtion som jag forskar kring. Och många av de här grejerna som finns i den här happiness report känner jag igen. Exempelvis det med generositet. Den konsumtionen som gör att vi mår bra, det är ju så kallad prosocial konsumtion. Mm-hmm. När vi köper åt andra. Exempelvis när man ger gåvor, presenter, när man handlar mat till sin familj, när man skänker till välgörenhet också, har vi tittat på. Det känns ju igen.
Mm.
Sen så ser vi också att om man väljer att lägga pengar på det som stämmer överens med ens egna person, de egna livsmålen man har, det är ju det som genererar lycka i konsumtionen. Så att det gäller att ta reda på vem man är själv och köpa produkter och tjänster som ligger i linje med det. För att gör man inte det, så är det ju betydligt mindre chans att det man spenderar pengar på ger en mer lycka i livet.
Ja, hur tar man reda på det då?
Då vänder man sig till en psykolog. Ja. Nej, men jag tror att många gånger så kan det räcka långt med att reflektera och fundera på vad det är som gör att man mår bra.
Mm.
Och inte följa strömmen alltid, för att vi är ju olika som individer. Att gå ut på restaurang kvällstid genererar inte lycka för alla. Människor som är mer inåtvända till sin karaktär, de ska man inte dra med sig på sådant, för det kan generera mer olycka för dem.
I Paris då, när ni pratade om den här happiness report, hur gick diskussionerna där annars? Var ni överens, ni forskare då, som satt där och pratade?
Men vi kommer ju från olika discipliner. Jag är från psykologi, min bakgrund. Och det var någon sociolog där. Det var antropolog, någon ekonom. Så att vi diskuterade olika aspekter utifrån vårt kompetensområde. Men jag tyckte ju att helhetsbilden som gav, alltså komplementet till de här sex olika faktorerna som har tagits fram, tillsammans kunde vi ge förklaringar ganska bra på hur det hänger ihop och vad det är som påverkar lycka. Och exempelvis jämlikheten som var inne på, den hänger ihop liksom med alla de här sex faktorerna.
Mm.
För att få tillit till ett politiskt system så krävs det ju att korruptionen är låg. Och det är ju när det är mer jämlika samhällen, har ju låg grad av korruption också. Och då har man ofta social support från andra också i sådana samhällen. Sådana samhällen kännetecknas också utav hög BNP, så att man har ekonomisk möjlighet att konsumera, se till det livet man vill ha. Och medellivslängden, det är ett god hälsosystem i sådana samhällen också, som gör att medellivslängden är ju en indikator på hur bra sjukvården fungerar i landet. Bland annat då. Så att, och sen i sådana samhällen, när man bryr sig om andra och det är jämlikt, så är man också mer generös och delar med sig. Och givetvis då så har man större möjlighet att påverka sitt eget liv.
Mm.
Så att vi diskuterar mycket kring jämlikhet. Det var en viktig del utav hur det hänger upp.
Mm.
Och sen även kopplat till digitaliseringen. För det väl till diskussionen. Och att det finns ju ett kapitel här, den här Happiness Report, som visar att att digitaliseringen gör att vi blir mindre lyckliga.
Okay.
Att vi isolerar oss mer från varandra. Och
är det också att vi jämför oss mer? Eller de här tekniska verktygen gör att vi kan jämföra oss mycket med andra? Vi ser andras liv på Instagram och så.
Precis, det är också en viktig aspekt som tas fram där. Att allting är möjligt att jämföra nu. Även privata hemmet exempelvis. Som inte är privat längre då, men som tidigare och bara varit tillgängligt för de som vi bjuder hem till oss.
Mm.
Det är ju ute nu på nätet så att man kan jämföra möbler och tapeter med väldigt många fler än de som kommer hem. Och det gör ju att det är en bidragande orsak till att möbler och inredning är den konsumtionen som ökat mest i Sverige. Både under det senaste året och under de 10 senaste åren. Förutom svenskarnas konsumtion utomlands då.
Ja.
Det är ju inte en egen kategori, men sen tror jag inte att vi köper så mycket heminredning och möbler när vi är utomlands.
Nej, svårt att få hem.
Ja, jag tror det. Lite upplåsbara grejer som har populärt för ett tag sedan.
Just. Du pratade förut om skillnaden då mellan en reflekterande lycka och affektiv lycka. Vilka länder ser vi på den om man skulle mäta den här affektiva i stunden känslan?
Ja, där kommer ju inte Finland som nummer ett. Utan där är det ju mer sydamerikanska länder som ligger högt. Och allra högst ligger Colombia på första plats. Och de vet ju inte vad de får för placering på den här mer kognitiva reflekterande lyckan. Men det är inte 20 topp i alla fall.
Nej.
Det är nog nästan en bra bit ner på listan.
Men hur mäts den affektiva lyckan då?
Den är betydligt mer svår att mäta. Då handlar det om respondenten får svara vid flera olika tillfällen. Hur känner du dig nu? Och skriva ner. Och där även används metoder där man mäter ansiktsuttryck och annat. Genom olika applikationer. För det är ju universella saker. Och som sagt, där får det inte Finland så högt.
Nej, okej. Okay. Men ringer man hem till människor och frågar dem bara slumpmässigt? Eller?
Ja, det finns lite olika undersökningar, olika organisationer och institut som gör detta.
Mm.
Det är ingen så väletablerad som den mätningen för som FN ligger bakom här då, Happiness Report. Så det är lite olika metoder.
Mm.
Men ja, en stor mätning som har gjorts där kommer Colombia först. Men som du hör, som ni hör, så är detta svårare sätt att mäta lyckan. Det är väl därför där Happiness Report har fått sånt genomslag också. Men det är viktigt att vara medveten om vad det är för någonting som mäts.
Ja.
Jag tror många av de som lyssnar här och nu liksom känner att hur kan vi mäta lycka genom en 11 skalsteg på en fråga, en enkätfråga.
Mm.
Så att det är ju liksom reflekterad livstillfredsställelse som mäts.
Finns det kritik mot att man kallar det för happiness report?
Absolut. Det finns mycket kritik.
Mm.
Jättemycket kritik.
Och vad handlar den om?
Det handlar ju om att man inte kan mäta lycka på det sättet. Och att sen är det ju väl vissa av de här frågorna, de här sex faktorerna, de mäts ju också på ett ganska enkelt sätt. Ja. Korruption är liksom hur vanligt det är. Tror du att korruption är vanligt förekommande i ditt samhälle? Sen så två alternativ, ja eller nej liksom. Så från väldigt många.
Mm.
Så det är inga jättebra instrument som har använts för att fånga de här sex olika faktorerna eller dimensionerna.
Nej.
Det kan göras på ett betydligt mer omfattande sätt. Men då blir det ju också svårare att få många personer att svara.
Mm.
Så att det är ju det man får kompromissa med här. Att de har ju siktat på att få en väldigt bra svarsfrekvens för de olika länderna.
Ja.
Med ett par enkelt ställda frågor. Men då blir det ju också, som man frågar får man svar. Och med de svaren man får man ju tolka det materialet utifrån. Och då blir det ju, det blir mycket reflektion. Ja, ifall vi har ett bra jobb, ifall vi har en bra inkomst. Då svarar vi ofta att vi är nöjda.
Mm.
Med livet. För att vi borde vara nöjda. Samhället har gett oss detta. Så att det blir mer, som sagt, eftertänksam.
Mm. Vad gör att Colombia då ligger högt på i stunden känslan av att vara lycklig då?
Ja, tror du? Det är väldigt svårt att svara på som nordbo då. Eftersom vi inte lever lika mycket i nuet.
Ja, men du tror att det är det som är grejen, att leva i nuet som är...
Ja, vara mer spontan och uppmärksam på det som händer här och nu liksom.
Mm.
Att inte alltid leva så mycket i framtiden och planera sitt liv, utan att uppskatta det som finns omkring sig.
Mm.
Som upplevs här och nu då. Det verkar som att colombianerna är bra på det.
Ja. Vilket mått är, ska vi lägga störst vikt vid här då?
Det är viktigt att kombinera dem.
Ja.
Och se på att de äter olika saker.
Mm.
Och att båda sakerna är viktigt för att må bra.
Mm. Men du forskar ju om konsumtion. Du är redaktör för konsumtionsrapporten bland annat. Vilken är kopplingen mellan konsumtion och lycka? Liksom, är det så att konsumtion genererar lycka eller är det så att lyckliga människor konsumerar mer?
Ja, det är svårt att säga vad som är orsak och verkan här i det här. Det vi framförallt kan konstatera är ju att det finns en relation mellan de här två. Vilket forskningen för några år sedan sa att det finns, tittar vi på länder, välutvecklade länder, så ökar inte lyckan hos befolkningen när konsumtionen ökar. Men det har vi sett idag i många studier som har gjorts att lyckan ökar hos befolkningen även vid en hög inkomstnivå, vid en hög konsumtionsnivå.
Mm.
Men det är inte all typ av konsumtion som bidrar till lycka.
Nej, du var inne på det förut.
Nej, precis. Det är bland annat en prosocial konsumtion. Men sen handlar det också om vi lägger pengarna på upplevelser.
Ja.
Istället för om vi konsumerar produkter som exempelvis en tv eller en ny bil eller en ny tapet. För det vänjer vi oss med.
Mm.
Så att det genererar bara lyckan i början.
Mm.
Och när vi konsumerar upplevelser så är det ju... Om vi exempelvis åker på en utlandssemester och ligger 3 veckor på en strand så genererar det inte så mycket mer lycka andra och tredje veckan, utan det är i början även det genererar lycka. Sen så har vi med
kanske före.
Ja, precis. Ja. Både i planeringen och i minnet efteråt. Mm. Så ja, det, vi vänjer oss inte alltså på samma sätt med det som den upplevelsen. Ju större upplevelsen är, desto mer lycka. Alternativt olycka genererar dem.
Mm.
Men det är ju mer generellt om vi tittar på en hel befolkning så handlar det om att lägga pengarna på upplevelser och åt andra. Men sen som sagt på individnivå så handlar det om att ha koll på vem man är.
Mm.
Så att man inte kastar bort sina pengar på onödig konsumtion som inte bidrar till att man blir den personen man vill vara genom att göra det man vill göra i livet.
Ja.
Och uttrycka det man vill uttrycka i livet.
Nej.
Så att det är viktigt att det ligger i linje med sig själv. Annars så är det ju bara waste. Då leder det inte till någonting, de här pengarna som spenderas.
Finns det någon koppling här till minimalismrörelsen, om man säger?
Absolut. Det finns koppling till minimalism, det finns koppling till köpstopp.
Ja.
Det finns koppling till alltså de här människorna har ju sina livsmål. De har identiteter de vill uttrycka och så de vill vara i samhället, och lyckas de leva upp till det genom i det här fallet att inte spendera några pengar, då är det ju det som genererar lycka de här grupperna. Och det är möjligt att de här grupperna kommer växa sig och bli större, så att det är det som är det vi strävar efter. Att det blir liksom mer normen i samhället att leva efter.
Mm.
Att värderingarna förändras.
Mm. Att man är mer selektiv med vad man konsumerar.
Precis. Och då kommer vi ju se andra resultat framöver. Om det skulle bli så.
Mm.
Att de som lägger lite pengar på konsumtion blir mer lyckliga.
Mm.
Men där är vi inte just nu.
Nej.
I samhället.
Nej. Nej, det är små rörelser fortfarande.
Det är väldigt små rörelser. Ja. Det syns inte i statistiken.
Nej.
Konsumtionen ökar för varje år. Lyckan ökar för varje år.
Mm.
Sen ser vi också att, vilket kan vara motsägelsefullt, men det som kallas för negativ affekt, det som kallas, eller det som innebär att negativa känslor, negativa emotioner som exempelvis sorg, ilska, irritation, oro. Sådana känslor ökar också samtidigt som befolkningarna blir lyckligare. Och vi ser även i Sverige att de som är extremt olyckliga eller som svarar, den gruppen ökar också. Även om befolkningen i genomsnitt blir lyckligare och lyckligare, så ökar också den gruppen som mår sämst.
Så det blir mer ojämlikt så att säga.
Precis.
Här, även på lyckonivån.
Precis.
Där, förutom ekonomiskt.
Och det ser vi ju inte heller bara i Sverige då, utan det är också, tycks vara en globalt fenomen. Och det är intressant att studera vidare.
Just det. Okej, men du ska till Vietnam, sa du, nästa vecka.
Ja, precis. En konferens där.
Hur ligger Vietnam till på den här listan?
Jag har inte exakt, men de ligger i alla fall inte bland de 30 översta.
Blir du lycklig av tanken att du ska åka dit?
Det är upplevelsekonsumtion lite grann, och för kommer få uppleva en del. Samtidigt så börjar ju värderingarna i samhället förändras när det gäller flygskam och annat.
Det påverkar dig som forskare.
Som konsumtionsforskare så är man ju medveten om det som händer. Så att absolut är det ambivalent till den här upplevelsen och till negativa konsekvenser som bidrar med.
Alltså, hur ligger det till med det idag med just skam kopplad till konsumtion och hållbarhet? Har skam, får det något genomslag? Alltså i stora hela, vad jag förstår, så får det väl inte det då, i och med att man kan se att konsumtion ökar?
Det får inget genomslag än, utan det är, titta på befolkningen, alltså svenska befolkningen som helhet, så är det priset på resan som styr.
Mm.
Det är det fortfarande. Även om det diskuteras mycket om tågsemester och annat, så har det inte fått något genomslag än.
Nej.
Men det tar tid att ändra attityder.
Mm.
Det tar ännu längre tid att ändra värderingar som är mer djupliggande attityder.
Mm.
Och ännu längre tid då att förändra beteende. Men någonstans måste man börja.
Mm.
Och nu börjar man skrapa lite på ytan och få till attitydförändringar här. Några måste gå i bräsen. Även om det är 0,5% som är emot Black Friday, så är det kanske nästa år 1% och så kommer det fler och fler.
Mm.
Så att någonstans sätter det igång. Och det ser vi idag. Det diskuteras väldigt mycket mer i media idag om konsumtion än vad det gjorde för 10 år sedan jag började som redaktör för konsumtionsrapporten. Då var det inte så många som brydde sig om att prata om konsumtion. Men idag är det finns med överallt i media. Varenda nyhetssändning så är det någonting om konsumtion, i stort sett.
Ja.
Eller så är det mitt selektiva uppmärksamhet. Ja,
men tack Magnus, John Magnus Ros, för att du var med i våran podd. Och ha det så kul i Vietnam. Vad ska ni prata om på konferensen?
Det är den största personlighetskonferensen i världen som äger rum där. Så att det kommer handla mycket om, jag kommer prata om hur social mediekonsumtion hänger ihop med personlighet och identitet. Vad det är för typer av människor som är mer aktiva på sociala medier. Och sedan så kommer jag även att presentera ett icke-verbalt personlighetstest.
Mm-hmm.
Som har fått rätt mycket uppmärksamhet i vissa akademiska kretsar. Och det handlar just om att personlighet, när man mäter det, så är det precis som när man mäter reflekterad lycka. Att man mäter utifrån en kognitiv verbal skala. Jag kanske har gjort personlighetstest några av er som lyssnar på detta. Och när det är verbalt språk och när det handlar om att vi ska skatta oss själva på en skala med ett nummer, så är det mycket reflektion som är inblandat. Men när det är icke-verbala personlighetstestet, då har vi mer som karaktärer, seriefigurer skulle man kunna säga, som bygger på ansiktsuttryck och internationellt kroppsspråk.
Mm-hmm.
Men det finns internationellt kroppsspråk, men vi jobbar även på det planet. För att försöka fånga bilder. För bilder finns med oss här och nu. Mm-hmm. I upplevelsen. Så lyckas vi få fram det i ett test och fånga med någonting annat i det här personlighetstestet. En kognitiv personlighet. Då fångar vi alltså mer affektiv personlighet. Känslomässigt baserad personlighet. Så att det är så vi jobbar med det testet. Och det ska bli väldigt kul.
Det är lite samma. Istället för att fråga hur någon känner sig då, eller fråga vad en person har för personlighet, så vill ni komma runt det på något vis? Så...
Precis. Det är ju så. När vi mäter attityder, även om det handlar om lycka eller personlighet. Mm. Personlighet är ju attityden om sig själv. lycka, attityden om sitt välstånd eller välmående.
Mm.
Det finns alltid två stycken aspekter som är med i attityder som i sin tur förklarar beteende då. För det är ofta beteende vi vill kunna förklara, olika konsumentbeteenden. Och de här två aspekterna, det är ju affekt och kognition. Om man så vill i mer vardagligt språk, känsla och förnuft. Känsla är affekt och förnuft är kognition när vi reflekterar. Så, och det svåra att fånga, det är ju känsla. Så att det är precis, det grundar sig i samma problematik. Ja. Som det här vi har diskuterat om sättet att mäta lycka.
Ja. Låter väldigt intressant. Du får komma tillbaka och prata om detta.
Absolut. Denna avsnitt. Håll ögonen öppna så kanske ni får syn på bilderna någon gång.
Ja, just det. Ja. Ja, tack Magnus.
Tack själv.
Ni har alltså lyssnat på Konsumtionsforskningspodden som är en podd från Centrum för konsumtionsvetenskap, ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som finns på Gothenburg Research Institute, ett forskningsinstitut vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Mer information, länkar och annat material relaterat till det vi pratade om i podden hittar ni på vår forskningsblogg, gribloggen.se. Här kan ni också lämna synpunkter och kommentarer på det vi pratat om. Tack så mycket för att ni lyssnat!